Får jag be församlingen ställa sig upp så ska vi läsa ifrån Jeremia bok i Gamla testamentet, verserna 1-7. Och de finns på sidan 540 i de röda biblarna. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig vid porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Vi ska också läsa ifrån Matteus evangeliets 7:e kapitel, verserna 13 och 14, och de finns på sidan 682. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den.
Hade någon sagt till mig för 5 år sedan att jag frivilligt skulle ställa mig här uppe och predika en söndag i Saron? Då hade jag sagt att det finns absolut inte på kartan. Men nu står jag här och än är det lite för tidigt att säga om det var klokt beslut eller inte. Det får vi se. Men jag tänker att kanske kan detta vara en predikan i sig för någon. Att det man tror omöjligt om sig själv en dag kan visa sig vara möjligt. Och detta att inte vara för fast i sina egna övertygelser, varken om sig själv, om världen eller om Gud, det är det min predikan i stort kommer röra sig runt. Dagens tema är, som Mattias sa i inledningen, andlig klarsyn. Och klarsynthet, tänker jag, handlar om att se vad som är verkligt, vad som är sant. Se saker som de verkligen är. Om allt möjligt. Om Gud, om mig själv, om tiden och sammanhanget som jag lever i. Men att se sanningen är inte alltid så enkelt som det låter. När jag läste texterna inför idag så var det framförallt en strof som tog tag i mig. Och det var från Jeremias text, texten i Gamla testamentet. Där Jeremia ropar ut, lita inte på lögner som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Så ropar Jeremia, en profet som levde 600-talet innan Kristus, till de människorna som är på väg in i templet i Jerusalem för att tillbe. Och de har templet rakt framför sina ögon. Men Jeremia ropar att de ska inte lita på lögner om vad som är Herrens tempel. Man kan uppenbarligen inte vara så säker på att det som till synes verkar vara sant verkligen är det. Så var det på Jeremias tid, 600 år före Kristus. Och nu i vår tid så känns det ju onekligen som svårare än någonsin. Vi lever mitt i en teknikutveckling där man kan framställa i princip vad som helst så att det ser sant ut. Och jag funderar ibland på vad detta gör med oss och kommer göra med oss människor framöver. Vad händer när vi allt mindre kan lita på att det vi ser med våra ögon eller hör med våra öron faktiskt är sant? Hur kommer vi i framtiden att förhålla oss till sanning? Kommer vi alla bli liksom cyniska och inte lita på någonting? Kommer vi alla bara välja vår egen sanning och hålla fast vid den oavsett vilka fakta som talar emot? Kan man ens tala om fakta som någonting sant? Kommer begreppet sanning bara kännas omodernt och förlegat i den här komplexa världen? Frågan om sanning är, som vi redan konstaterat, självklart betydligt både äldre och djupare och svårare och större än dagens digitala verklighet som vi lever i. Pontius Pilatus ställde frågan, som kanske var mer av ett konstaterande: vad är sanning? När han stod och samtalade med Jesus inför att han skulle döma Jesus. Men även i Gamla testamentets texter, ända sedan första Mosebok, så finns detta med sanning med som något återkommande. I det senaste numret av tidskriften Pilgrim så skriver Johan Heltne, som är en kulturskribent och författare, en text med rubriken Sanningsseende. Och där skriver han utifrån en bok som han har läst av en, och jag inte har läst då, men han har läst av en teolog och forskare i Gamla testamentet som hette Walter Brueggemann och som dog 2025. Och den här boken som heter The Prophetic Imagination och som han skrev i slutet på 70-talet, så skriver Brueggemann om två begrepp som jag tycker gav i vart fall mig lite andra tankar om vad andlig klarsyn kan vara. Så jag tänkte försöka sammanfatta de här två begreppen här en liten stund utifrån hur jag förstod dem. Och det första begreppet är den profetiska föreställningsförmågan. Och det kan ju vid en första anblick låta motsägelsefullt med föreställningsförmåga och klarsynthet. Att föreställa sig något, det låter ju lite som motsatsen till att se vad som är sant. Men Brueggemanns definition av den här profetiska föreställningsförmågan, det är förmågan att kunna se och gestalta en alternativ verklighet. En verklighet sedd ur Guds ögon. En verklighet sedd ur Guds ögon. Och mot det så ställer han något som han kallar för the royal consciousness, det kungliga medvetandet. Vilket kanske också låter lite märkligt i våra öron, men han var forskare i Gamla testamentet och skriver och liksom rör sig i den begreppsvärlden. Och där representerar kungarna den världsliga makten. Och det som jag uppfattar att han menar med detta begrepp, det kungliga medvetandet, är att det är ett medvetande som ser världens ordningar och strukturer som fasta och omöjliga att ändra på. Det är så här det är och alltid kommer att vara, så kanske man kan säga. Och det här, det är ett medvetande som vill få oss att acceptera falska föreställningar om våra livsvillkor för att på så sätt behålla makten över oss. Så de här två begreppen beskriver alltså två olika verkligheter som ställs mot varandra. Det ena är verkligheten sedd ur Guds ögon och det andra är verkligheten sedd ur den världsliga maktens ögon. Och kanske kan man då säga att andlig klarsyn är att se igenom de här falska föreställningarna som världens makter ger oss för att se Guds verklighet. Och jag tänker att det kan handla om föreställningar vi har både om oss själva och om världen och om Gud. Brueggemann skrev som sagt den här boken på 70-talet och beskrev då sin samtid i USA som ett samhälle präglat av trygghetssökande, mättnad och passivitet. Människorna är upptagna av konsumtion, njutning och säkerhet. Och de märker eller bryr sig inte om orättvisorna runt omkring dem. Och om de ser dem så har de ingen tro på att en djupare förändring av världens ordningar och strukturer är möjlig. Och jag tror att många av er håller med om att Brueggemanns beskrivning av sin samtid passar väldigt väl in så här 50 år senare också. Dock med ett omfattande tillägg av att våran tid, utöver att präglas av konsumtion och njutning och säkerhet, också präglas av den digitala verklighet som vi lever i och som förändrat världen totalt de senaste 25-30, det går ju så fort, men det går inte att beskriva. Men vi kan konstatera att vi lever med ett massivt intrycksflöde som jag tror gör det ännu svårare för oss att vara klarsynta. Och vi lever i en tid där vi alla mer eller mindre är beroende av dopaminkickar som hela den här digitala världen hålls uppe av. Bara ett klick till. Bara scrolla ett par inlägg till. Bara kolla väderappen en gång till. Pick your poison, så att säga. I Brueggemanns teori om det här kungliga eller världsliga medvetandet så lever människorna med en övertygelse om att ordningen som den är inte kan förändras. Maktordningarna är orubbliga. I vår tid kanske några exempel på världens ordning kan handla om ekonomiska system eller om krig och fattigdom som något som bara tillhör världens natur. Och enligt Brueggemann så anpassas även Gud liksom in i detta tankesystem. Man förlorar tron på Gud som en allsmäktig kraft som står fri från världens ordningar och som är kapabel att skapa nytt, att skapa en ny verklighet. Men in i det här medvetandet och den samhällsordning som utvecklar sig i människans historia så skickar Gud profeterna och till sist sin egen son för att utmana det världsliga medvetandets kalla, beräknande rationalitet. De kom alla som kritiska röster mot makten i det sammanhang som de levde i. Men de kom inte bara med kritik, utan de pekade också på att det finns ett annat sätt att leva. Ett sätt som kan leda till en annan verklighet. Både för världen och för dig som enskild människa. Och i dagens text från Jeremia så får man väl säga att vi hör en viss kritik från Jeremia. Där han står och ropar om att människorna inte ska lita på lögner om vart de finner Gud. Det vill säga i templet som var den tidens sanning. Att det var där Gud fanns. Jeremia säger att för att finna Gud så behöver de ändra sina liv och sina gärningar. Och han pekar också på vägen dit. Väldigt konkret så säger han vad de behöver göra för att denna verklighet där Gud bor mitt ibland dem ska bli verklig, så att säga. Och det är egentligen inga nyheter. Utan det är ett eko av budorden och det som Gud återkommande uppmanar till när vi läser Bibeln. Förtryck inte den utsatte. Låt inte oskyldigt blod flyta. Gör det rätta. Ta hand om varandra och er själva. Då ska jag bo ibland er på denna plats. Men profeternas röster har ofta uppfattats som irrationella eller orealistiska. Kanske till och med lite hysteriska eller pinsamma för den människa som lever fast i världens ordningar. Men för en del så kommer profeternas röster att väcka något. De anar att här finns något som känns sant. Heltner uttrycker det som i den här artikeln som att profeternas språk rymmer en radikal ärlighet som inte tar hänsyn till något annat än sanningen. Och här tänker jag att vi kanske är inne och rör vid den andliga klarsynens kärna. Att det här kan handla om en radikal ärlighet som inte tar hänsyn till något annat än sanningen. Och kanske är det något som kan beskrivas som den smala vägen som Jesus talar om i evangelietexten idag. Och som jag förvisso tror kan handla eller betyda många olika saker. Men kanske kan detta vara ett. Det är en smal väg. En svårare väg som kräver uppmärksamhet. Att försöka leva så pass ärligt att man söker sanningen hela vägen. Och det är en väg som alltid måste börja med oss själva. Det är en trång port där var och en måste gå igenom med sitt eget liv. Men det är porten och vägen som leder till livet utifrån vad Jesus säger. Vi måste ha modet att våga se sanningen om oss själva. Vilket inte är något man gör en gång, utan något som pågår hela livsvägen. Att gå den här vägen kräver uppmärksamhet på mina egna handlingar och tankar. På mina djupaste drivkrafter. På vad konsekvenserna av mina handlingar blir. Kanske en början är att spegla mitt liv i just de uppmaningar som Jeremia ger oss i om hur vi bör leva. Det kräver att vi ser vilka sanningar och fasta föreställningar som vi har byggt upp om oss själva, men som kanske egentligen är lögner. Det kräver att våga se både mina förmågor och mitt behov av andra. Det kräver kännedom om vilka känslomässiga sår som vi har fått genom livet och som kanske fortfarande påverkar oss, våra reaktioner och våra handlingar, och som kan behöva tid och omsorg att läka. Men den andliga klarsynen handlar ju också om att se sanningen på ett mer yttre plan. Att vi alla är en del av en struktur och det medvetande som präglar vår samtid. Hur kritiska vi än kan vara emot den. Jag har ofta kunnat sucka över detta att man är på så många sätt ett barn av sin tid. Man önskar liksom att man skulle stå över det. Och här känner åtminstone jag att jag behöver be om hjälp att se vilka sanningar som världen vill få oss att tro på. Är det sanningar om marknadens oövervinnliga kraft, tillväxten som den enda vägen? Om att den som syns mest också liksom finns mest? Eller om att det inte är någon idé med just min lilla handling i ett stort och komplext system? Dock tror jag att en viktig del för att denna, om vi kallar den ärlighetens väg, detta sanningsseende, ska bli en väg som leder till liv, till en inre förvandling, är att vi låter den vara inför Guds ögon. Vi går inte ensamma utan tillsammans med Gud på den här vägen. Att vi när vi står där liksom avklädda i all vår litenhet, med all vår känsla av att det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag, som Paulus uttrycker det. Med all vår skam och skuld, sorg, trötthet och uppgivenhet. Att vi då får möta Guds blick. En blick av oändlig kärlek, av nåd, av barmhärtighet. En blick som känner oss helt och fullt. Vår egen skapares blick. När vi får möta den blicken och kan göra det i vetskap om att vi döljer ingenting för Gud, så kanske orden från Saltaren i psalm 34 kan få bli vår egen erfarenhet. Jag sökte mig till Herren och han befriade mig från all fruktan. Se mot honom och stråla av glädje. Sänk inte blicken i skam. Kan den radikala ärligheten få leda till en erfarenhet av att få stråla av glädje mot Gud? Och också möta och se den glädje som han strålar av när han ser på oss. Han som ser att vi är ofullkomliga och det är som det ska. Men också ser allt gott som finns nedlagt i oss. Den kärlek som finns nedlagd i oss alla. Kanske finns den där bara som ett litet frö ännu. Men som kan få växa och ge liv in i den här världen. Våga tro att Gud ser på mig med kärlek. Inte för att jag är god, utan för att han är god. För att gå in mot ett avslut och försöka sammanfatta det jag försökt säga, så önskar jag att det kan vara en uppmuntran. Eller kanske vågar jag till och med säga en uppmaning, om jag ska ta lite mer rygg på profeterna. Att se på dina egna tankar och bilder om verkligheten. Om både dig själv och världen och Gud. Och fundera på om de speglar världens medvetande som säger det är som det är och alltid kommer att vara. Eller om du vågar tro på profeterna som säger att Gud har en annan verklighet att ge. En verklighet som kan skapa nytt. Kan den verkligheten, sedd ur Guds blick, också få bli min verklighet? När jag allra först började tänka på den här predikan så tänkte jag tanken på vad en profet skulle ropa idag om hon eller han stod här utanför Saron 10:30 en söndag förmiddag. Och jag ska inte ge mig på att försöka ge några förslag. Det kan vi var och en få tänka på. Men jag kan erkänna att det onekligen känns rätt skönt att inte mötas av den typen av sanningssägare varje gång man kommer hit. Men jag kom också att tänka på en gång när jag tog med en person hit som varken kallade sig kristen eller som var van att gå till kyrkan. Och som var med på en gudstjänst. Och så frågade mig efter gudstjänsten: kommer människor hit för att de verkligen vill bli mer lika Jesus? För att bli mer kärleksfulla? Eller är det mest en förening av social gemenskap? För mig hade den frågan något av en profetisk ton över sig. Och jag skickar med den. Inte som en kritisk fråga, utan som en öppning för att se på dig själv. Och för oss som ser den här platsen och församlingen som vårt eget hem, att också se på vår församling. Vågar jag gå en väg, en ärlighetens väg, som leder mot mera liv? Som leder mot en större känsla av frihet, av trygghet i mig själv och som gör mig mer kärleksfull. Mot mig själv, mot mina medmänniskor, mot världen och mot Gud. Amen.